Klockan 9 finns tid idag morse uppmanade hallåmannen i Moskvas radio lyssnarna att stanna kvar vid sina apparater, och klockan 9.02 kunde de ryska radiolyssnarna höra följande. Detta är Moskvas radio. Vi sänder nu TASS meddelande om världens första bemannade rymdfärd. Vi ska gå bakåt i tiden. Så här började rymdens erövring.
Den 4 oktober 1957 uppsköts den första jordsatelliten, Sovjets Sputnik 1. Den vägde 83 kilogram och kretsade kring jorden på en höjd av 900 kilometer.
Den 3 november samma år, alltså 1957, lyckades man i Sovjetunionen sända upp ett levande djur i rymden. Det var hunden Laika som följde med den 10 meter långa Sputnik 2an som vägde över 500 kilogram. Nu fick vetenskapsmännen också första gången uppgifter om hur en levande varelse reagerade i viktlös tillstånd.
Den 31 januari 1958 uppsköts den första amerikanska jordsatelliten, Explorer 1, som hade en vikt av 13 kilogram och kretsade kring jorden på 700 kilometers avstånd.
Den 11 januari 1958 sköts raketen Pioneer 1 upp. Den vägde 6 kilo och slog nytt rekord i höjdflygning, nämligen 114 000 kilometer innan den återvände till jordens atmosfär.
Den 2 januari 1959 passerade rymdraketen Lunik 1 månen på 6 000 kilometers avstånd. Det var det första interplanetariska försöket och den första färden runt solen. Lunik 1 är fortfarande i rymden och har färdats över 2000 miljoner kilometer.
Den 2 september 1959 träffade den första raketen månen. Det var den ryska Lunik 2, vars totala vikt var 1511 kilo, och av det var 390 kilo vetenskapliga instrument.
Den 4 oktober 1959. Lunik 3, vägande 1553 kilo, tog för första gången fotografera månens baksida och sände bilderna tillbaka till jorden.
Den 11 mars 1960 nådde amerikanerna nytt rekord med Pioneer 5 genom att kunna få radiosignaler från raketen på ett avstånd av 36 miljoner kilometer från jorden.
Den 15 maj 1960 uppsköts Sputnik 4 som vägde 4,5 ton. Dess rymdkapsel vägde 2,5 ton. I detta fall fungerade inte apparaturen som den borde ha gjort. I rymdkapseln satt en docka föreställande en människa. Den togs inte ner till jorden tillbaka.
Den 11 augusti 1960 kunde man för första gången återföra till jorden levande varelser som hade gjort en rymdfärd. De kretsade kring jorden i Sputnik 5 som hade en vikt på 4600 kilogram. Rymdkapseln med hundarnas Tjelka och Bjelka ombord landade 20 kilometer från det beräknade stället.
Den 31 januari i år lyckades amerikanerna återföra Ham-apan till jorden. Rymdkapseln från Merkurius-raketen uppfångades efter det den hade fallit i Stilla havet, och efter det den hade gjort en rymdresa på 650 kilometer.
Den 12 februari slungade ryssarna ut en rymdsond mot Venus. Det var Venik 1.
Den 26 mars sköt amerikanerna upp Explorer 10 som kretsade kring jorden högre än någon tidigare raket. Det längsta avståndet var 193 000 kilometer.
Den 30 mars steg en människa för första gången upp till en höjd av 50 kilometer med den amerikanska raketen X-15. Flygaren befann sig i viktlöst tillstånd i en och en halv minut.
Moskvaradions meddelande klockan 9.02 i morse hade följande lydelse. Världens första rymdskepp, Vostok, med en man ombord uppsköts den 12 april i Sovjetunionen i en bana runt jorden. Namnet på den första astronauten är ryske medborgaren, piloten major Yuri Alexejevich Gagarin. Så här lät det när Gagarin under rymdfärden berättade att han befann sig väl och inte hade fått några kontusioner. Färden går normalt. Allting fungerar normalt, sade Gagarin.
Moskvaradion kunde meddela att rymdskeppets inklination mot ekvatorplanet är 65 grader och 4 minuter. Det dramatiska meddelandet listes upp av Moskvaradions stjärnreporter Levitan, som upprepade det 3 gånger. Gagarins meddelande om att han mår bra donade ut över de offentliga högtalarna i den ryska huvudstaden. Moskvaborna kröp nästan in i sina högtalare för att lyssna till nyheterna om den ryska bragden. Men några glädjescener kunde man inte se ute på gatorna. Man väntade på mera nyheter om dagens stora sensation. Och mitt på dagen kunde man i en utsändning få närmare uppgifter om kosmonauten major Yuri Alexeyevich Gagarin. Han är 27 år gammal, född den 9 mars 1934 i Smolensk-distriktet. Hans far var snickare och hans mor hemmafru med omvårdnad om 7 barn. Gagarin tvingades avbryta skolan under den tyska invasionen, men familjen återvände efter kriget till sin hemtrakt och slog sig ned på en kolhås. Yuri fortsatte sin skolgång och 1951 utexaminerades han från en yrkesskola i Lubertsi utanför Moskva och 1955 gick han ut ur tekniska läroverket i Saratov med utomordentliga betyg. Under sin studietid i Saratov tog han också flyglektioner och utbildades till pilot vid flygskolan i Orenburg. Från år 1957 har han tillhört ryska flygvapnet där han avancerade till major. Medlem av kommunistpartiet blev han 1960 och dessförinnan hade han tillhört den kommunistiska ungdomsorganisationen Komsomol sedan 1949. Gagarin är gift med den 26-åriga läkaren Valentina Gagarina. Paret har 2 döttrar, Jelena, 2 år och Galia som är endast 1 månad gammal. Och när den stora nyheten blev känd inom Moskva-universitetet skyndade sig studenterna ut ur sina föreläsningssalar och sökte sig till Röda torget, berättade Moskva-radion vidare. Där ordnades massmöten och studenterna hade plakat med texter som "Vi hyllar den första sovjetastronauten i rymden, Gagarin, vår hjälte". Studentledarna höll tal och prisade sovjetregeringen och Gagarin och man sände lyckönskningstelegram till centralkommittén. Akademiledamoten Tjernikivski berättade om vägen till rymden och slutade med att konstatera att mänsklighetens stora utopiska dröm nu har förverkligats. Detta är det mänskliga förståndets tills vidare största seger, sa han. Och dagens resultat är en direkt följd av det socialistiska systemets struktur. Vi är nu på god väg att uppnå de kommunistiska idealen. Och han slutade med att hylla det sovjetiska folket och kommunistiska partiet.
De målmedvetna och till den del man känner till lyckade sovjetiska raketförsöken kan sägas ha lett fram till målet inom utsatt tid eller kanske till och med en aning före. Från amerikansk sida hade man nämligen förutsagt att ryssarna skulle vara beredda att sända upp en bemannad rymdraket senast den 1 maj, medan amerikanerna själva inte tog det vara klara för ett motsvarande försök förrän om cirka en månad. Några närmare tekniska data om dagens raket har ännu inte publicerats, men det är att anta att ryssarna använt en 3-stegsraket med flytande bränsle. Det första steget tog det ha vägt 110 ton, det andra 50 ton och tredje steget 11 ton. Varav den bemannade delen väger 4725 kilo. Den sistnämnda uppgiften har ryssarna meddelat. Själva rymdskeppets hastighet bör ha varit drygt 28 000 kilometer i timmen.
Det är väldigt stora påfrestningar människokroppen utsätts för under en rymdfärd med så här stora hastigheter. Vad säger flygkapten Börje Hjelm?
Den största påfrestningen under en rymdfärd är utan tvivel decelerationen då rymdskeppet bromsas in av luftens friktion från omkring 28 000 km i timmen, vilket den har då när den går i sin bana runt jorden, till omkring 1100 km i timmen. Och den här decelerationen sker under bara några få minuters tid. Och den stiger då till 11-16 g beroende på banans vinkel. Acceleration och deceleration, alltså hastighetsökning och hastighetsminskning, mäts i enheten g, där 1 g är normal tyngdkraft vid jordytan. 11 g deceleration vid återinträde i atmosfären i 2 graders vinkel betyder alltså att astronauten, eller kosmonauten som ryssarna föredrar att kalla honom, väger 770 kilo där han ligger i sin kabin, förutsatt alltså att han väger 70 kilo nere på jorden. I sittande eller stående ställning skulle hans egen vikt bryta sönder benen i hans kropp och därför måste han ligga på rygg i en skumgummiklädd koj som är formgjuten efter hans egna mått. En speciell tryckdräkt hindrar blodet från att samlas i de lägst belägna delarna av kroppen. Vid starten stiger accelerationen bara till 8 eller 9 g. Både i Ryssland och Amerika har blivande rymdflygare redan sedan några år tillbaka skolats för att utstå de olika påfrestningar som en rymdresa innebär. Acceleration på upp till 25 g har åstadkommits i centrifuger och i raketsledar, och det har visat sig att människor kan tåla en sådan acceleration. Viktlösheten är inte ett så stort problem som man först trodde att den skulle vara. Försöksdjur i tidigare raketer och satelliter har bevisat att en långvarig viktlöshet inte inverkar nämnvärt på kroppens normala funktioner. Genast då raketmotorerna slutar arbeta och raketen varken accelererar eller decelererar blir alla föremål ombord viktlösa. Och man säger då att raketen befinner sig i fritt fall. Man kan likna den vid en hiss som faller ner i sin trumma inne i en kylskrapa. Medan fallet pågår är människorna inne i hissen helt viktlösa och har inte något upp eller ner. De kan sitta på hisskorgens vägg eller sveva omkring i luften där inne. Och de har ingen som helst intryck av att hissen rör sig heller förrän den börjar bromsas in och decelerationen börjar. I flygplan kan man åstadkomma upp till 20 sekunders konstgjord viktlöshet genom att låta planen flyga i en ballistisk båge så att centrifugalkraften motverkar och utjämnar tyngdkraften. Det är rätt så svårt ombord på ett rymdskepp naturligtvis, till exempel att dricka eller äta när det är viktlöshet råder, för att vatten hålls ju naturligtvis inte i ett glas utan måste pressas ut från en plastflaska direkt in i munnen, och maten likaså måste intas via tub. Ensamheten och tystnaden där uppe hör också till de påfrestningar som rymdflygarna skolas att uthärda. Flygaren skyddas mot kosmisk och annan tungstrålning av ett tunt blyskikt runt kabinen, men strålningens inverkan på längre sikt hör ännu till de mer eller mindre olösta problemen. Och slutligen är faran för att en meteorit ska göra ett hål i rymdskeppet också betydligt mindre än man tidigare trodde, men risken finns förstås. Och i så fall är det bara för astronauten att täta hålet, och naturligtvis måste han vara iklädd en tryckdräkt för att kunna överleva ett sådant fall.
Ja, för kosmonauten bör det faktiskt vara tryggt att veta att tre väggar skiljer honom från den ogästvänliga rymden. Men kosmonauten har också varit i långvarig träning för den krävande uppgiften som bara hundar och apor tidigare har försökt sig på. I Sovjet har ett 20-tal utvalda tränats i ungefär 3 års tid. De har fått tillbringa timmar som förefallit långa, som dygn i helt mörklagda och absolut ljudfria rum. Bara delar vara oerhört påfrestande. Utom att kosmonauterna måste vara utrustade med en perfekt fysik, måste de vara tämligen lätta och småväxta. De har också fått lov att studera astronomi, elektroteknik, geografi och medicin för att lära sig att göra de rätta iakttagelserna och för att lära sig överleva resan. Och det har nu major Gagarin lyckats med. Ute i världen kommenteras den märkliga bragden idag överallt, och främst intresserar givetvis de amerikanska kommentarerna när man vet att amerikanerna nu har blivit definitivt distanserade i kampen om rymden. Och att det trots att det sannolikt inom en månad skickar upp sin första astronaut, först om ett år är beredda att sända upp en bemannad raket för en färd runt jordklotet.
Sovjets stora framgång med att sända upp den första rymdmannen i en bana runt jorden och återföra honom levande berömdes på onsdagen av chefen för amerikanska flyg- och rymdbyrå James E. Webb, som kallade händelsen en utomordentlig prestation. Webb sa att det lyckade ryska försöket är en betydelsefull milstolpe i den tidtabell Sovjet har satt upp för sig. NASA-chefen uttryckte också en förhoppning om att ryssarna ska ställa de informationer man har fått genom experimentet till den vetenskapliga världsgemenskapens förfogande.
Världens ledande rymdforskare som deltar i den internationella rymdkonferensen i Florens betecknade den bemannade ryska rymdflygningen som en stor bragd. Men de flesta tycktes inte vara förvånade, och några ansåg att det ändå inte var säkert att ryssarna var före USA i rymdkapplöpningen. Professor Bernard Lovell, chefen för Englands stora radioteleskop i Jodrell Bank, förklarade att detta är den största vetenskapliga bedriften i mänsklighetens historia. Jag anser att det är enastående att ett land som till stor del var analfabetiskt endast en generation tillbaka har kunnat lyckas med detta enorma projekt, sade professor Lovell. Men den politiska betydelsen av dagens rymdfärd är inte heller att underskatta, säger Frank Jernström.
Idag är nästan all uppmärksamhet i världen riktad på den historiska och tekniska bragden, men för den får vi inte förbigå dess politiska och militära betydelse. Det är inte så många sedan många månader sedan då det befanns att fjärrraketerna höll på att förlora i strategisk betydelse ungefär i samma takt som det utvecklades. Den forcerade kapplöpningen om vem av de två supermakterna som skulle nå längst med sina raketer förlorade nästan lika snabbt i betydelse på längre sikt som satelliterna erövrade rymden. Det var som sagt inte så länge sedan, men vad är idag egentligen länge sedan? För bara 3,5 år sedan skickades den första jordsatelliten upp, Sputnik 1, och idag har den första människan redan följt Sputniken i spåren. Det är alltså inte längre bara möjligt att automatiskt när som helst och var som helst utlösa någon krigsmanik från vilken punkt som helst på jorden över vilken annan punkt som helst. Det är också möjligt att följa med och dirigera operationen om så skulle anses nödigt. Det kan hända att det inte ens längre tekniskt sett anses nödigt och då förlorar rymdens senaste erövring onekligen en del av sin politiska betydelse. Men en annan är kvar och det är den som har med prestigen att göra. Och den mystiska faktor som heter prestige är, som vi alla vet, lika lite i rymdåldern som i forna tider att förakta som politisk maktfaktor och styrkekälla. Det har bland mycket annat framgått i kritiska skeden av de öst-västliga förbindelserna eller under vissa små eller stora toppmöten som antingen har ackompanjerats av någon stor smäll i någon av kontinenternas öknar eller något lyckat skott ut i rymden. När Kennedy blev vald så var det bland annat för att återställa den amerikanska prestige som i amerikanernas ögon hade blivit så hårt naggad i kanterna just av de ryska framgångarna i rymden. Och en av hans första åtgärder var också att placera vicepresidenten Lyndon Johnson i egen hög person som högsta chef och övervakare av rymd- och raketprogrammet. Där behövs ännu mycket av samordning i Amerika för att få alla kuggar att gripa in i varandra. Och det håller man som bäst på med. Det är naturligt att den beundrande och avundsamma världen nu frågar sig när det ska bli Amerikas tur eftersom det inte finns fler rymdmakter på vår jord än de två. Så mycket vet man att amerikanerna blev svårligen fördröjda i fjol somras, i juli, då en tom människokapsel skulle skickas iväg. I oktober skulle så ett bemannat provskott ut i rymden följa. Under den sommar som nu står för dörren skulle den första amerikanska rymdmannen få cirkla kring jorden. Sådan var tidtabellen då, men med provskottets misslyckande i juli rubbades också hela tidtabellen. Och vad sker nu? Nu är rymden erövrad och förmånen att ha varit först är för alltid förbrukad. Det kan ingen ta ifrån Sovjetunionen och ingen kan beröva Nikita Chrusjtjov den prestigevinst som är förenad därmed. En prestigevinst som kan utnyttjas inte bara i utrikespolitiken och inte heller bara gentemot de amerikanska medtävlarna. Nu närmar sig med stormsteg den dag då den statsrättsliga och internationella frågan måste lösas på något sätt hur trafiken där ute i rymden ska regleras. Med andra ord var det skilda staternas så att säga vertikala suveränitet upphör. Hur högt sträcker sig en stats luftrum och vad kan betecknas som en olaglig överflygning? Major Gagarin har idag flugit över många länder utan att någon ens väntas anföra protester. En dag kanske någon hittar på att söka ta ner en sådan överflygare. Var börjar och var slutar rätten att göra det? Detta är bara en antydan om några av de många politiska frågor som anmäler sig idag. Denna märkliga dag i Europas och mänsklighetens historia, onsdagen den 12 april 1961.